Vi går in i en text som handlar om Johannes döparen. Vi ska börja med att läsa ifrån Lukas och sen kommer jag hoppa över till Matteus. Det är ju så här att Johannes, han möter oss ju i advent. Han är ju förelöparen till Jesus. Han är ju den som liksom, ska vi säga, förvarnar om att nu kommer Messias. Och han är en väldigt speciell person, Johannes. Han är en helt underbar person och jag är så tacksam att jag får möta Johannes i portalen till evangelierna med sin robusta framtoning. Kanske lite svårsmält, kanske inte så där välansad som man skulle vilja ha pastorn. Men så är det. Vi kan ta resa oss upp medan vi läser texterna här från evangeliet. Och Lukas evangelium 3 kapitel verserna 1-3. Lukas kapitel 3 verserna 1-3. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Turén och Trakonitis landet och Lysanias i Abilene och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och så läser vi också ifrån Matteus 11. Och bara en liten för inledning där. Det är ju så att man hade sänt, Johannes hade sänt bud till Jesus och frågat: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och då svarar han honom att gå och berätta vad ni ser och hör. Blinda ser, lama går. Precis det som stod i Jesaja 9. Då står det så här. När de hade gått, de som var utsända, började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er. En som är mer än profet. Det är om honom som det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. Fader i himlen, så kommer vi nu, Herre, med våra öppna hjärtan och vi ber att du ska skriva med ditt finger där, Herre, vad du vill ha sagt och vilket ärende som du har till oss idag. Och jag ber, Herre, att du med din heliga ande, Herre, ska bekräfta ditt ord och att du ska möta med människor. Och att du ska hjälpa din tjänare nu att frambära ditt budskap. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja, jag glömde en text, men varsågod och sitt här. Det var en text till också. Fortsättningsvis där. Johannes kom, han varken åt eller drack. Och då säger man, han har en ond ande. Människosonen kom, han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Amen. Amen. Nästa advent så finns det här faktiskt texten i kyrkoårets texter. Då handlar det om Johannes. Och jag var så glad när jag upptäckte det här. För det här är ju en maning att förbereda oss inför Jesu födelsedag. Det är det vi firar den 25 december. Ja, men den stora dagen är väl julafton, eller hur? Då vi får äta skinka och dela julklappar med varandra. Nej, det är faktiskt dagen efter. Förr så gick vi till julottan. Och i vissa ställen så firar man midnattsmässa. Just att det var ju på natten då Jesus föddes. Men Johannes är den som får förtroendet att presentera och förbereda folket för Jesus. Och nu sitter han där och har hamnat i fängelse därför att han har kritiserat makthavare. Han tycker att de beter sig omoraliskt. Och han sitter där i fängelset. Och där sitter han ensam och isolerad och börjar fundera på vad är det jag har hållit på med? Och vad är det den här Jesus håller på med, som han som jag döpte? Är han den här efterlängtade och tänkta figuren som är Messias? Och då är det så otroligt vackert. Hade vi en bild på Johannes där i fängelse? Jag tror jag la med dig i PowerPointen. Jag tycker det är en ganska bra beskrivning där, hur vännerna liksom kommer med hälsningen från Jesus och berätta för honom vad som händer. Och jag hoppas inte att jag ska vara till fall för honom, att han liksom, det ska vara svårt för honom. Och Johannes, han blir ju glad av nyheten. Och jag tycker det är så otroligt ömsint av Jesus att där sitter Johannes i fångenskap och han har inte jättelångt kvar. Men han sänder, hälsa Johannes det här. Och så vänder han sig till folket. Vet ni vem Johannes var? Och så kommer den här oerhört starka beskrivningen av Johannes. Och han börjar så här. Varför tror ni det var ett sånt intresse kring Johannes? För när Johannes framträdde så gick skaror ut ifrån både Galileen och Judén. De gick ut och lät döpa sig av honom. Han förkunnade omvändelse och syndernas förlåtelse genom dop. Och det kom stora skaror ut i honom. Han var en tid där man skulle kunna ha en superpredikant. Och det är väldigt konstigt att han var det. Men Jesus säger det så här i alla fall, att vad gick ni ut för att se? Ett strå som vajar för vinden. Jag tycker den där bilden är så bra. För att det är ju, jag menar, det är inget intressant att stå och se på ett strå som vajar för vinden. Det är klart det kan vara terapeutiskt. Man kanske vill stå där och se på strået som vajar, och man kan stå där och meditera över skönheten. Absolut. Men jag tror inte det är det Jesus menar. Vad är det för poäng att gå ut och se på ett strå som vajar för vinden? Nej. Johannes, han hade ett budskap till sin samtid. Han berörde människorna. Och han berörde dem på ett sådant sätt att de drogs till honom. För det står ju att han börjar ju sin mission ute i vildmarken. Eller hur? Och det är någonting i hans röst som ger genklang hos människor och säger, det här är sant. Och nu måste jag gå till handling. Och nu måste jag låta döpa mig. Du vet, det finns egentligen ingenting tilltalande hos Johannes. Tänk om han dök upp på förstukvisten. Kanske vi skulle bli rädda. Skäggig, håret står på ända. Klädd i kamelhår och ett läderskärp på håret. Och en dundrande röst. Omvänd er. Men det fanns någonting i hans röst. Och det är ju så här ofta när Gud arbetar. Då kan redskapet vara ganska bristfälligt. Och det kan finnas mycket i övrigt att önska. Om man skulle vilja att... Ja, men skulle vi inte kunna jobba lite med Johannes så att han blir lite mer socialt anpassad? Så att han liksom blir lite smidigare. Och så till råga på allt så liksom slutar han karriären med att ge sig på den lokala makthavaren. kommunfullmäktige rasar han mot. Du vet, så beter inte vi oss idag. Utan vi försöker hålla oss väl med de som har makten. Vi måste ju tänka på vårt rykte. Ja. Men inte Johannes. Men han hade ett budskap. Och han berörde människorna. Och han förberedde människors hjärtan på Jesus som skulle komma. Och sen har vi den andra delen. Han talar om strået som vajar ute i öknen. So what? Ja. Eller hur? Men han tar också den andra sidan. Gick ut för att se på en person med fina kläder. Men då säger han ju det att de som har fina kläder, de finns ju i kungapalatset. Vad är det heter när man visar kläder? När de går på catwalken. Just ja. Vill ni se snygga människor, snygga kläder, en riktigt bra mannekängshow, då ska ni gå till kungapalatset. Alltså underhållning. Var det för att bli underhållna som ni gick ut till Johannes? Nej, verkligen inte. Fanns ingen underhållning där hos Johannes. Fanns inte en tendens. Men det var ändå spännande det som hände. För när Gud är ofärde, om jag får säga så. När Gud är på gång, när Gud gör någonting. Och när han använder enkla människor. Då händer saker. Då blir det underhållande. Därför att då blir det intressant. Vad gör Gud nu? Då sträcker man lite extra på halsen. Vad händer nu? Jag hörde talas om väckelsen uppe i norra Väsman. Grangärde och Nyhammar. Och det här är kanske det är början på 1900-talet, slutet på 1800-talet. Jag körde ju buss där. Många vänder där. Och det finns ju små kapell överallt. Och jag fick höra talas av en person som hade läst in lite på det här att under väckelsetiderna så var det fullproppat i de här kyrkorna. Och man satt alltså timmar innan och väntade på att väckelseförkunnaren skulle komma. För han hade ett budskap. Tänk dig, Grangärde. Va? Guds ande hade ett budskap. Och det var inga märkvärdiga. Och det var ingen show. Man hade inget extra. Man hade inga flashiga affischer eller snygga, poppiga lokaler. Det var enkla byggnader. Ingenting flashigt hade man. Och ändå så talade Gud genom de enkla vittnena till människorna. Vi är ju så bekymrade över hur vi ska tala till vår samtid, eller hur? Vad vi ska sjunga, hur vi ska klä oss, hur vi ska måla kyrkan. Förstår du? Ingen kritik mot någon. Jag älskar fina sånger. Jag tycker det är underbart med den fantastiska musik som kommer, som lovar Herren Jesus Kristus. Men ibland undrar jag, var är kraften? Det som Johannes förmedlade. Vad gick ni ut för att se? Ett strå som vajar eller en man i fina kläder? Nej, här är någonting mycket mer. Här är den av kvinna född finns ingen större person som har trätt fram, säger Jesus. Va? Vilket erkännande. Tänk att få höra det i fängelset. Och så sa han så här, förstår du, Johannes. Han sa att det finns ingen av kvinna född som är större än du. Bara den minsta i himmelriket är större än du. Vilken position han hade. Här kan alla makthavare och alla kändisar och stjärnor kan slänga sig i väggen. För den största, näst efter Jesus, han har redan trätt fram. Och vad var Johannes metod? För vi är ute efter metoder, eller hur? Vad var Johannes budskap? För det är ju det som vi är angelägna om. Hur ska vi nå fram till människors hjärtan? Ja, det var väldigt enkelt. Det var omvändelsepredikan. Och jag tror, kära vän, att det är vad som behövs idag. Omvändelsepredikan. Att man omvänder sig från sina synder. Och det har alltid varit väckelsens kännetecken. Det är därför som vi har bjudit fram människor att komma och böja knä vid korset. Att överlåta sina liv till Jesus. Johannes, nu får du inte ta mig fel här. Jag har all respekt för det här. Men Johannes, han talade inte terapi. Gjorde han inte. För i terapi det talar man om självbekräftelse och självmedvetande. Där pågår ett arbete med att arbeta med sig själv. Och det är vi väldigt duktiga på idag. Och det finns en bokflod med terapeutisk kunskap. Och jag hörde talas om att i Amerika så finns det alltså tusentals med skolor av hur man ska hjälpa människor terapeutiskt. Kyrkan har bara en metod. Och vi håller fast vid den. Och det är omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus. Du kommer inte förbi synden med mer än att du erkänner Jesus Kristus som Herre. Det är människans andliga behov. Och det var som någon sa, jag tror det var någon kyrkofader. Att människan behöver omvända sig från sin inkrökthet. Jag tycker det är ett bra ord. Därför att det är vad synden hela tiden handlar om. Det handlar om mig. Och det är jag som är i centrum. Och det är mina problem och det är mina bekymmer. Och det är hur jag ska ha det. Och vi jobbar och jobbar och jobbar med oss själva. Jag skrev så här att man kan vara ett slukhål. Vet ni vad ett slukhål är för någonting? Det är när marken bara öppnar sig och så åker man ner så här. Tyvärr finns det sådana saker. Jag läste om det i Expressen här om dagen. Det var en kvinna som försvann i ett slukhål i Kalifornien. Hon var ute och letade efter sin katt. Och då var den här marken underminerad av en gammal kolgruva. Hon var ute med sitt barnbarn som var 5 år som satt kvar i bilen. Men hon kom aldrig tillbaka. Synden är ett slukhål. Där finns liksom ingenting som ger, det bara tar. Och när människor kommer till terapeuter och kommer med sina bördor så är det många terapeuter som vet det. Och jag är så tacksam över att man har kommit fram till det här att man måste försonas. Både med sig själv, man måste försonas med andra, man måste be om förlåtelse för att komma vidare. Vad är det? Det är synden som härjar. Bitterheten som har tagit fast i oss. Det behöver man omvända sig ifrån. Adam och Eva i lustgården. Ja, men det var väl bara en sån här. Det är väl bara en sån här saga som man liksom vi tar till. Jag tycker. Du ska läsa skapelseberättelsen och du ska läsa om Adam och Eva. För det finns så mycket visdom. Och det har jag lyft fram gång på gång här under mina predikningar. Det står att de var nakna och de blygdes inte för varandra. Det fanns ingen skam där. Det fanns ingenting som sa till dem att du duger inte. Skyl dig på något sätt. Göm dig på något sätt. Det fanns ingenting sånt. Nej, jag säger inte att du ska bli nudist. Det är inte det jag säger. Gode Gud, hjälp oss. Bevara oss. Men de gick där i lustgården och de skämdes inte för sig själva. De kände ingen fördömelse. När kom det då? Jo, när de gick emot vad Gud hade sagt och de åt av kunskapens träd. Då öppnades deras ögon, står det. Och de var snabba på att skyla sig. Och så har det hållit på. Och så håller vi på än idag. Vi skyler oss. Vi gömmer oss. Och jag skulle säga så här. Känner du att du är rädd för att människor ska upptäcka vem du egentligen är? Då tror jag, om vi vore riktigt ärliga, så skulle alla händer åka upp. För vi skyler oss. Det är synden som härjar. Det är ett slukhål. Men det finns, i Bibeln finns omtalad om en fontän. Har ni sett en fontän? Det sprutar ut vatten av självtryck. Ingen behöver stå och pumpa. Jag måste ha igång den här pumpen, jag måste ha igång den här vattenstrålen. Utan det går av självtryck. Hur? Vad är det? Jo, det står så här i Johannes 7:38. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta. Va? Det är precis motsatsen till ett slukhål. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta. Där kan du och jag bli en fontän av vatten när vi har Jesus i vårt hjärta. Det är ju helt otroligt. Det hade du kunnat sagt att den som tror på mig så kommer jag vara som en fontän för honom. Det säger han inte. Utan den som tror på mig, ur hans innersta ska levande vatten flyta. Därför behöver vi omvända oss och tro på Herren Jesus Kristus. Och jag tror att det är så här att ibland även vi som har varit med ett långt tag och kanske i stort behov av det. För vi har varit med om saker, vi har gjort oss illa, människor har sagt saker, vi har blivit besvikna, uteblivna bönesvar och bitterheten växer och det blir större och vi skyler oss. Vi håller upp vår fasad. Jo, men det är bra. Halleluja. Ja. Åh, vad ont det gör där inne. Sådana vi är. Även vi behöver omvända vårt sinnelag. Och vi behöver tvätta oss rena från bitterhet. Och lägga det hos Jesus. Nu kommer jag med min enorma börda här. Nu kommer jag med den här skulden av min bitterhet och min inre plåga. Men jag lägger den hos dig, Jesus. Och han kan ta itu med det. Släpp det hos Jesus. I Jesu namn. Han vill läka. Han vill hela. Han vill komma med sin olja. Det är Johannes metoden. Yes. Talas ju om metoder idag. Jag tror på den. För det var lärjungarna fick göra. De fick gå ut i hela folk, ibland alla folk och predika evangelium. Gör alla folk till lärjungar. Paulus han talar, jag har gjort det här för att föra er fram i trons lydnad, säger han. Amen. Men det fanns ju åsikter hit och dit om Johannes. Det kanske ni kommer ihåg att jag läste här. Johannes kom, han varken åt eller drack. Och då säger man, han är besatt. Han beter sig inte som vanligt folk. Eller idag ska vi säga, han ska behöva lite terapi. Han behöver vård. Han behöver lite medicin. Så där beter man sig inte. Man klär sig inte så där. Och man luktar inte så där. Jag vet inte hur man luktar, men jag kan tänka mig det med kamelhår på. Ja. Och ofta han var till kemtvätten, det står det ingenting om. Men så kommer människosonen och han gör precis tvärtom. Han beter sig som vanligt folk. Han är med tullindrivarna, umgås med dem, dricker och äter. Och vad gör de då? Titta vilken frossare och drinkare, vän till tullindrivare. Ja, då är det fel också. Ja, hur ska man vara då? Va? Det är inte lätt. Johannes, han var en jobbig figur, för han passade inte in någonstans. Tycker jag är skönt. Jag hänger med Johannes, ja. Jesus, han var normal. Om vi nu... Ja, normal. Han var som man förväntade sig att folk skulle vara. Ändå så störde man sig. Framförallt eliten störde sig på honom. Därför att han störde status quo. Man sa till honom flera gånger: sitt ner i båten. Det är så vi säger, va? Stör inte ordningen. Oroa inte. Nu har vi det ju så bra här. Nu har vi bra kontrakt med romarna. Och vi kan klara av våra liv. Och så kommer du och så säger du sånt här. Va? Ja, vi kan ha åsikter hit och dit. Men Jesus, han är och förblir densamme. Och Jesus, han sände bud till sin tjänare: var inte rädd. Du är utvald. Allt ifrån skapelsens början. Det var det han indirekt sa till Johannes. Det finns en plan. Och Gud kommer att jobba med dig. Du kommer att ha en tuff sträcka framför dig. Men Herren, var inte rädd, du är i Guds plan. Där sitter han i fängelse. Och Jesus hälsar: du är i Guds plan. Han är brudgummens vän. Och han sa själv, Johannes, att brudgummen kommer bli större och brudgummens vän kommer minska. Så det var helt enligt hans eget profetiska ord. Men Jesus brydde sig om honom. Han kastade inte bort honom. Ja, det var den där. Nu är vi klar med den förkunnaren. Nu är vi klar med den predikanten. Ja, det var ju roligt så länge det glimrade om den där profeten. Nu slänger vi honom i skräpkorgen. Nej du, för världen var han i skräpkorgen. Han var fången, va? Men inte för Jesus. Hälsa Johannes. Du, tänk så här. Sätt in ditt eget namn. Hälsa Paul. Att jag botar sjuka, öppnar blindas ögon. Och så vidare. Han är densamme. Och det är hälsningen till dig. För jag vet att du är här som kämpar hårt. Jag tog bort en bild. Jag tänkte den kanske var lite för vågad. Jag hade en bild på jultomten. Jultomten är ju en trevlig figur. Ho, 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 ho. God jul till alla. Och förebilden till jultomten är faktiskt väldigt fin. Det handlar om en biskop som heter Nikolaus, som gav pengar till en fattig familj så att inte flickorna skulle behöva säljas. Det är därifrån det kommer hela det här. Kommersen har byggt på den. Det är en väldigt vacker bild. Ho, 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 ho. Men tänk om det är Johannes döparen som dyker upp istället på julafton. Förstår du? Vi kanske behöver honom bättre. Det kanske är hans metod vi behöver. Mer. Vi ber. Gud, hjälp oss besinna vår ställning inför dig. Hjälp oss förstå din kallelse till ditt rike. Vi bekänner din enfödde son som vår frälsare och räddare. Fräls oss ifrån vår oro för hur vi ska klara oss och för vårt uppehälle. Fräls oss ifrån vår självupptagenhet. Jesus, lys för oss i den dunkla vinternatten. Bli du vår väg. Bli du vårt hopp.